Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Precis.
Och det är ingen vanlig dag idag för att vi firar
100 år, eller jag får säga, men det är 100 program. 100 program, helt otroligt. Nu, eller det beror på man räknar naturligtvis, för ett tag hade vi massa program, numret A, numret B, så man kan säga att det är ännu fler, men det är helt enkelt avsnitt nummer 100 i alla fall. Så det är en stor bemärkelsedag.
Ja, vi gjorde några sidostickar, lite nyårshälsningar och annat, men det här är det 100:e riktiga avsnittet i podden. Vad fort det har gått.
Ja, det har runnit på åren och programmen och ja, verkligen funnits en form, måste man säga. Jag ska inte prata så jättemycket idag. Du får avbryta mig när jag blir för långrandig, för vi har mycket små härliga historiska karameller att lyssna på.
Ja, Gunilla har suttit uppe i natt här och valt ut lite karameller från 100 avsnitt. Lite olika favoriter som vi kommer återblicka. Har vi tid så kanske vi kommer prata lite om Lucia och saffran. Men det får vi se. Men det blir lite champagne blir det definitivt.
Ja, det blir det. Jag har en, hur uttalas, VVE? Är det VÖV eller vad kan det vara förkortning för? Fornu och Fils i alla fall därefter. En Vertus Brut Premium Cru. Riktigt trevlig. Det där, gröna äpplen, citron, mineral, lite ljust bröd. Fnösktorr, blanc de blanc.
Ja, blanc de blanc, och det innebär ju att man har 100% chardonnay i den. Och vi ska försöka passa på att besvara en liten champagnefråga idag också när det ändå är 100:e avsnittet och tipsa om lite prisvärda champagner.
Ja, men det är väl bra. Det...
Själv sitter jag med en Laurent Perrier från 2007, millesim, som är trevlig, som har fått lite karaktär med ålder.
Det är väldigt trevligt med lagrad champagne. Får jag välja fritt så tycker jag är bäst om sådana där som just är lite oxiderade. Lite, det blir inte bara fräschör utan lite smörigt eller hur man ska säga, oxiderat. Och gärna mycket brödighet också.
Ja, och lite mer höstäpplen och mognadstoner.
Brun smak säger man när man talar om cider, men det säger man kanske inte om champagne, men det... Skål!
Ja, skål! Det är 100 avsnitt. Otroligt att vi hamnade här till slut.
Vi hoppas även er lyssnare att ni springer ut nu till kylen eller skafferiet eller vinkylen eller har och hämtar en flaska bubbel och förenar er med oss och häller upp någonting och skålar på ert håll allihopa.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Hurra!
Hurra för er som orkar lyssna på
ja,
oss.
Ja, verkligen. Kan vi inte ta den där? Jag skickade dig ett litet meddelande idag. Kan vi inte ta det redan nu när vi talar om lyssnarna?
Vilket då meddelande?
Simon. De har ju börjat skicka nu, du kommer ju upp i alla appar man har, vad man har lyssnat mest på under året. Man kan se vilken, i Spotify ser man vilken låt man har lyssnat bäst på och liknande. Och då kommer det även upp vilka poddar man har lyssnat mest på. Och då hade vi en Simon Lundberg som skickade in då att din toppodcast var Edvard Bloms smörgåsbord. Du lyssnade på 96 avsnitt i totalt 15 627 minuter.
Skål Simon!
Skål Simon! Och sen skickade in en till också. För de hade dessutom från samma här podcast skrivit: du ordnade ditt eget Edvard Bloms smörgåsbord maraton och lyssnade på 13 avsnitt under en dag. Det tycker jag nästan är ännu bättre. Skål Simon igen!
Hur mår man då i frågan?
Jag tror man är Edvard Blom efter det. Eller möjligen en blandning av oss båda.
Jag tänkte det här du skickar från Fredrik Strid som tackar så mycket för tipsen om diabetes här och extra tapp.
Just det, var trevligt.
För tipset om havrehjärtan var det.
Och jag kan säga att den här champagne jag dricker nu, den innehåller 0,4 gram socker per 100 gram. Att jämföras med, vad är mjölk, 12 eller något sånt. Så det är 0,4 gram per 100 gram. Så champagne är ju väldigt bra när man är diabetiker.
Ja, det ska man dricka dagligen nästan.
Det sänker till och med.
Det är hälsoeffekter.
Det var ju så innan det fanns insulin. Då hade man inte så många år kvar att leva när man fick typ 1-diabetes i alla fall. Då var det enda medicin man kunde ge var konstant alkoholintag för att det drog ner blodsockret ändå till lite bättre nivåer. Nackdelen var då att man fick som biverkan av medicinen att man var ständigt plakat.
Ja, och fick man inte iglar också? Det fick man väl jämt för? Det var väl standard?
Det fick man för nästan allt. Jag tror inte det hjälpte på diabetes.
Blodiglar. Vad säger du? Ska vi börja med från första avsnittet och programförklaringen där du deklarerar att du har fått en podd?
Ja!
Ja, vi sitter ju här för jag har då har fått en podd. Edvard Bloms smörgåsbord. Så nu är tanken att ja, återkommande varje vecka ska ni få träffa mig över eten blir det ju inte, utan över trådar och nät och i era öron på ett eller annat vis.
Ja, men det tycker jag vi tar och skålar på direkt.
Skål!
Skål! Mm.
Ja, det där var från det allra första avsnittet.
Ja, det känns ju lite fräckt att jag talar om att det bara är jag som fått en podd när vi har en gemensamt. Men du hade ju en väldigt, väldigt låg profil i början så där och sa att nu ska du få en podd, Edvard. Och jag ställer lite frågor och ordnar lite vin. Och första fotot vi har sitter du lite så här tillbaka. Man ser halva din bild så här. Nu sitter vi i pianot medan jag sitter och breder ut med en fåtölj med ett glas portvin i handen. Men nu känns det ju verkligen som att vi har en gemensam podd. Att det verkligen är Mats och Edvard tillsammans som gör det.
Ja, men det är en resa som vi gav oss ut på där och jag tror jag trivs ganska bra lite där snett bakom i offentliga sammanhang. Privat gillar jag att ta betydligt mer plats än offentligt.
Ja, det är intressant hur det kan skilja sig. Jag kommer ihåg själva inspelet, fotograferingen också. Det blev ett väldigt fint foto. Men jag och Gunilla grälar egentligen aldrig. Vi är alltid glada att hålla sams. Ett gräl hade vi väl inte haft. Men det hade blivit lite sådär. Vi hade haft precis, jag var stressad inför det här och tyckte jag skulle behandlas som en primadonna med silkesvantar. För jag skulle ju fotografera så då måste jag vara glad och uppåt och alla ska. Och så var det väl någonting, vi hade väl ändå fått mjölk över den tiden. Och det var säkert någon blöja som skulle bytas eller något.
Ja, det regnade ute och det var...
Ja. Allting gick fel och jag stod och skrek: jag kan inte se glad ut, Gunilla, du måste få mig att se glad ut. Du kan inte göra så här. Det här fotot är jätteviktigt och du kommer att se ledsen ut på fot. Och det var liksom här, vi hade ju träffats privat flera gånger tidigare och det var ändå liksom första intrycket av dig, liksom gemensamt arbete ihop. Och jag iklädde jag i rökrock och äskott inför fotograferingen, sprang jag runt och hade det där scenen.
Ja, jag minns det där väl. Och jag minns också hur vi fick det i fasen genom att spela kupletter med kontrollar.
Ah, det var så, det hade jag glömt.
Och torr Madeira. Och sen blev allt bra. Och vi fick till den där bilden till slut.
Det är ingen som vet hur mycket primadonna och premiärnerver jag alltid har inför minsta lilla sak jag uppträdande. Och hur jag förväntar mig att alla ska tassa runt och stryka mig med hårs. Gunilla har ofta ett tungt lass att dra inför varje.
Jag tänkte mitt nästa liv så vill jag återföda som drag queen primadonna.
Mm, ja, det skulle du passa som.
Ja, kanske. Tycker du?
Förlåt, det var inte det jag skulle svara. Jag tänkte en sekund, ska jag bejaka eller beneka?
Ja, jag tänkte att jag skulle återfödas i en diametral motsats, men du ser likheter.
Mm.
Jo, ska vi ta ett klipp till från episod 9 när jag hade ostronorgie i New York?
Gärna!
Då var jag själv i New York och så hade jag mött upp några vänner där. Mm. Och då så tar en av vännerna som bor i New York med mig till ett ställe som heter Wild Edibles.
Mm.
Och vi ska äta ostron. Mm. Och då kostar de $1 styck på eftermiddagen.
Oh, bra.
Så att jag berättade att Johan har ätit 62 ostron. Så då säger han, alla som äter 70 ostron tar jag notan för. Och då är det en kille som heter Kalle Bergman som har blogg Honest Cooking i USA.
Mm.
Och han säger det, efter 40 ostron, det går inte att äta mer. Då måste man vara så berusad så att man... så vi drar in flera flaskor med Albarino, flera öl och så börjar vi äta. Och det slutar med 302 ostron på fyra personer.
Fantastiskt.
Och sen så gick vi till närmsta bar och drack ett stort dricksglas med Blantons whisky.
Mm.
Och så börjar en galen färd genom New York med alla de här ostronen. Och vi äter och dricker. Och sen dagen efter ska jag flyga till Pittsburgh och vara med på mitt livs största och viktigaste vinprovning.
Oh.
Så det är Bourgogne 1985 på fredagen och på lördagen så är det Bordeaux med 1927 någonstans börjar vi och framåt.
Mm.
Och jag är så sjuk. Och det är att man blir zinkförgiftad av den mängden.
Det är skadligt alltså med så mycket zink.
Ja.
Och det var inför din livsvinprovning. Otroligt.
Ja, det glömmer jag inte. Och springa mellan viner som jag bara sett på auktion innan. Och toaletten.
Nej. Oj, vilken otur.
Vad gör man inte för konsten, hörde jag på att säga. Men för gastronomin. Nej, jag har svårt att äta ostron efter det. Jag klarar ett dussin max nu.
Ah.
Sen tar det stopp.
Jag har aldrig ätit sådana mängder. Det finns en gammal rysk historia när de äter ett gross var. Men det, då måste de ju verkligen ha blivit ostronförgiftade.
Jo, under de här 100 avsnitten, vad skulle du säga är det märkligaste vi har gjort?
Det märkligaste? Oj, alltså det var ju ganska roligt när vi skulle prova igenom en sån här 25 glöggsorter utan att spotta i studion. Och sen efter alla de här 25 glöggsorterna utan att spotta så skulle vi dessutom spela in ett nyårsavsnitt när vi var tvungna att dela en flaska champagne tillsammans. Det var ju en ganska... Det var rätt tufft.
Men slår inte älghjärnan allting?
Älghjärnan, jo det är faktiskt. Hela pratet om älghjärnan, att jag sen fick inte en älghjärna utan en hel jäkla älgskalle som låg i min frys i månader och gjorde att vi inte kunde ha något annat i frysen. Och sen hur den sen tillreds till fantastisk njutning, något som liksom bara var ett kul skämt från början då på AG. Det var ju otroligt roligt.
Vi har ett klipp från när älghjärnan dyker upp första gången. Vet du hur tidigt det är podden, vad riket av
Vad kan det vara? 82?
Här kommer avsnitt 24, älgar.
Medan vi satt och åt upp älgen så kom du på här att på Lycke så ska man inte bara servera viltkött utan även...
Ja, älghjärnan. Finns det en anledning att man inte äter den? Är den inte lika god som alla de andra däggdjurshjärnorna? Kunde inte det bli den stora specialiteten i det nya svenska köket? Tyska turister skulle bli till sig betala 1000 kronor säkert för att få en älghjärna
serverad. Utburen, två personer som kommer med ett silverfat.
Ja, precis.
Och där ligger en kluven älgskalle.
Så de knockar lite på och då faller den isär och så ligger älghjärnan där.
Det här minns inte jag. Vi låter rätt bladiga.
Jag hade helt glömt bort att det var så allt med älghjärnan började. Men det är ju en otroligt bra idé. Nu när de på AG på Djureskolan har tagit fram ett fint recept på älghjärna och lagat upp den till oss, borde han ju absolut försöka locka tyska turister.
Ja. Jag kommer ihåg efter det. Vi hade ätit kaviar och rom i mängder. Och druckit champagne och sprit. Och...
Först ett avsnitt som vi spelade in när vi åt kaviar och drack massa goda saker. Och sen ett andra avsnitt, för på den tiden spelade vi in två efter varandra ofta.
Aha.
Som vi tog in i själva vinkylen så att vi tog dem och drack rödvin.
Och åt ost, ja. Jag inte undrar på att det blir lite sludder ibland.
Ja, nu är det inte alltid så. Jag menar, vi har haft ganska stillsamma, nyktra tillställningar också.
Fast kanske inte så många.
Och det fastan har det varit helt
ja, jo det har det faktiskt. Mm. Ska vi ta ett litet klipp om fastan kanske?
Ja, varför inte?
Episod 38.
Jag känner jag vill inte liksom lämna lyssnarna så här en sista gång när sista gången jag får skåla med dem på flera veckor och så. Det känns lite jobbigt, det är ett svårt, tungt avsked. Men jag får bara säga, jag älskar er alla. Och skål och glad karneval på er.
Och sen blev det att prova havremjölk istället som vi gjorde en gång. Det har vi inte med nu. Men det var, kommer du ihåg när vi satt där nere i studion och drack då ljummen havremjölk av olika märken och slag och fetthalter.
Det där var ju inte gott. Och det är ju rapsolja i havremjölken. En 10% någonstans där. Och det tänker man inte på om man har en liten skvätt i kaffet eller dricker lite. Men sitter man och provar flera sorter så börjar den här rapsoljan växa i munnen.
I början var det ganska helt okej att dricka faktiskt. Även om jag inte är jätteroad ens att dricka vanlig mjölk som bordstryck. Men sen som sagt, rapsoljan blev mer och mer påtaglig ju mer man. Också tack med att värmen steg på dryckerna vi hade.
Ja, verkligen. Jag tänkte vi skulle bryta emellan lite grann klippen här. Ja. Och Gunilla skickade ju då ett helt underbart kort. För du pratade i ett tidigare avsnitt av Stjärngossarna att strutarna var mycket mer dekorerade innan.
Ja, just det.
Och mer magnifika. Och jag hade svårt att se det framför mig. Jag tycker att de är ganska magnifika strutarna med stjärnor på och sådär. Och det finns ju en tjänst som heter digitaltmuseum.se som är helt fantastiskt. Där finns då, jag vet inte om det är miljontals digitaliserade bilder från 1800-talet och framåt som man kan söka på. Och där finns det, om man går in på digitaltmuseum.se och söker på stjärngossar utanför Blekingestugan. Alltså stjärngossar utanför Blekingestugan på Digitalt Museum. Då får man se de kärvaste, coolaste små stjärngossarna. Med de mest magnifika slutar jag någonsin sett.
Det är underbart. Alltså det, på den tiden var det ju coolt att vara stjärngosse. Sen vet jag inte vad som hände redan när jag var liten på 70-talet. Jag var väldigt, väldigt stolt och tog det på högt allvar. Men redan då började ju en del tycka att det var på något vis coolare att vara tomt eller pepparkaksgubbe. Och sen årtionden är det ju helt kört. Liksom. Det till och med på Skansen hade de inga stjärnstrutar på sig, stjärngossarna och ett av tågen jag såg. De skyllde på att de slog i, det var för svårt att gå in genom dörren med höga strutar, men jag tror det var att de skämdes. Det har blivit på något vis, jag vet inte vad det beror på, så är det inte alls inne på stjärngosse längre bland de coolaste killarna.
Men kan säga, ser man på den här bilden, så varken du eller jag hade platsat till coolhet bland de här killarna. De är stenhårda.
Stjärngossarna från början har ju en tradition som mer ligger i vår linje. Alltså det var ju någonting, det är ju väldigt modernt att man stoppar in dem i Lucia-tågen. Det är någonting man gör när liksom den levande traditionen börjar falla bort och barn börjar ta över. För det var ju någonting som ungdomar gjorde. Vad ska man säga, tonårspojkar, de gick med stjärnan och det var ju på 13 dagen, för det var ju då de tre vise männen kom, och det är de tre vise männen stjärngossarna egentligen ska föreställa, även om det dessutom är lite blandat med Staffan Stalledräng, alltså som i sig en figur inspirerad av Stefan och den första martyren, så det har blandats ihop lite där. Men då gick man ju och så höll man då, spelade man upp ett skådespel i olika gårdar. En var alltid svärtad till att vara en svart stallknäkt, afrikansk stallknäkt till Herodes, och så var det Herodes och så var det stjärngossarna och så var det några till personer, och Judas var alltid med också, han som förrådde Jesus, och han var ju, hade ju hand om ekonomin innan han lämnade och förrådde Jesus i grupper av apostlar, så det var han som samlade in pengarna sen. Och man fick betalt i pengar och man fick betalt i sprit. Så det här var alltså då det var väl oftast hemvändande gymnasister och så som hade julledigt från någon av katedralskolorna. Och de fick pengar så de kunde resa tillbaka och klara sig lite under året de skulle vara borta. Men framförallt blev de väldigt berusade. Så det var ju väldigt vilda upptåg och det var väldigt coolt det hela med stjärngossarna om vi går så långt tillbaka. Men då är vi före de Blekingegossarna till och med. Då är vi tillbaka under betydligt tidigare.
De kan knappast vara hårdare än Blekingegossarna.
Nej, där kulminerade stjärngossarna.
Vi har ju någonting som återkommer i podden och det är ju Skagenröra. Och här har vi ett klipp från episod 37.
Vi hade en fest en gång för några år sedan, sen och blöt fest, och då fick vi som gå bort present av en av gästerna en hink med Lisa Elmqvist Skagenröra. Och det är ju värt sin viktig guld. Så dagen efter när vi vaknade upp och det var tungt uppförsbacke, hade vi två limper med vitt bröd som vi rostade, en hög med citroner, och så bara satt vi åt den här skadljusröra.
Det var också, där hade vi faktiskt lite förstärkning av ett kvinnligt stön också, vi hörde några gånger. Det var när vi hade, man helt enkelt hade vunnit en tävling, va? Och en av våra lyssnare fick sitta med på en av våra inspelningar. Det var väl på Lisa Elmqvist just då?
Ja, det var det nog. Frida Calderon hette hon.
Precis, som är en kär lyssnare som ofta skriver små snälla meddelanden och gillar oss.
Ja, det uppskattar vi enormt.
Och jobbar med mat dessutom. Så det, nej, jag tror vi hörde henne två gånger där. Det var lite svårt att höra vad som var mina njutningsljud och vad som var hennes.
Det är inte mycket man kan bli gladare av än en hink med Skagen.
Nej, verkligen inte.
Det är inte. Och sen har vi också ett annat klipp här från avsnitt 37 med det här med att äta och i radio, vilket är en big no-no för att det smackar.
Det är ju inte första gången vi äter tumskakan i podden.
Nej, det är inte. Vi gör det så ofta att jag är lite rädd att lyssnarna kommer börja trötta. Vi hade kunnat valt urgansk störrom här istället.
Ja,
men eftersom den bara var 10 gram och det här var 200 gram och det här är enligt Mats då en av de bättre skagen. Så ja, ni får vara hur uttråkade som helst på att vi äter samma sak. Men ni kan aldrig tröttna på när ni hör oss smacka av njutning.
Mukbang kallas det ju inom populärkulturen. Det var ju en koreansk från början tradition att man filmar sig själv när man sitter och äter.
Ja, just
det. Det är bara lite prat, men egentligen huvudsakligen bara äter, och så sitter folk och ser, tycker det är trevligt och lite grann få matsällskap sådär, och gärna, det ska gärna vara ganska mycket och lite kladdigt tror jag i början i alla fall, och sen har det väl spritts över världen i lite olika versioner.
Det är en ganska märklig företeelse.
Vi bara dricker.
Ja.
Men jag åt ju tv från jag började med Edvard Bloms gästabud. Eller Edvard Blom, vad säger, Mellanskål och vägg med Edvard Blom först och sen Edvard Bloms gästabud. Men redan i Mellanskål och vägg där liksom, så var det ju mycket ätande. Det var mycket inklipp där vi sitter och äter och berättar anekdoter och historier och så med ganska mycket mat i mun.
Är du sugen på att göra tv igen?
Ja, alltså en egen serie vore ju roligt framförallt. Men ja, överhuvudtaget, isoleringen har gjort att jag inte gjort någon tv alls nästan. Jag är TV4 var här och spelade in ett avsnitt om surströmming på avsnitt, och jag gjorde en reklam med familjen för att man ska äta mer schweizisk emmentaler, och ja, för några dagar sedan, det var bara i ett par dagar sedan, så var hårdrocksgruppen Mustache här och spelade in mig. Jag skulle i och för sig bara stå och nicka några gånger, men jag är med i deras senaste rockvideo, så det kan man gå in och titta på.
Ja, han har ju sången där, och nu kommer jag inte ihåg vad han heter som har din...
Ralf Gyllenhammar.
Ja, han har ju ditt porträtt intatuerat.
Ja, på armen. Så det är väldigt... Och så står det bakfull frågetecken ovanför, och så står det Federweisse utropstecken under. För jag hade någon monolog någon gång i något av mina tidiga tv-inslag om hur bra det är att dricka Federweisse eller annan sån här halvjäst öl eller liknande mot baksmälla, för det innehåller mycket B-vitamin.
Ja. Och om vita medelålders män blir populära i media igen, så kanske vi flyttar ut podden någon gång i rörlig media, så man får följa med våra eskapader.
Ja, det vore roligt. Vi hade ju att vi filmade den ett tag. Då kan det ha varit en 20 avsnitt som vi filmade och la upp på min YouTube.
Ja.
Och det är en del som har saknat, men det blev ju lite ohållbart. Vi fick så där kanske 30% mer eller 40-50% mer lyssnare. Det var jättekul, men det motsvarade ju inte riktigt liksom två dubbla produktionskostnader.
Nej.
Men skulle de bli jättestor i framtiden kan vi börja. Jag tycker också man skulle kunna filma någon gång när vi är på lokal, när vi är i väldigt speciella miljöer. För vi, när pandemin är över, ska vi återigen ut och äta på restauranger och filma in från lite andra ställen ibland. Och då kan det ju vara lite roligt att filma någon gång.
Ja, det ska vara kul att göra någon riktigt bra produktion. Vi hade ju en otroligt enkel produktion där med i princip bara en kamera som stod fast där. Det skulle få vara härligt att få dela med oss av de upplevelser som vi har på lokalen. Men vi har fått en fråga här från Linus Lundberg i Skummeslövstrand.
Just det.
Och det är: vilken champagne är bäst anser ni oavsett pris, och vilken är den mest prisvärda? Ska vi ta lite prisvärda champagne kanske? Jag har några tips med mig där.
Det är väl bra.
Och det är ju, själv så har jag bara kategoriserat champagne i tre kategorier. Och det ena är då en frisk champagne som du dricker nu, alltså en Blanc de Blanc gjord på 100% Chardonnay. Och den blir ju väldigt pigg och hög syra och perfekt aperitif för att bygga upp aptiten eller rensa ur efter en måltid och komma i feststämning och så vidare. Och där har jag en favorit som heter Palmer Blanc de Blanc, som bara ligger på 349 kronor. Ett fynd, anser jag. Det där är faktiskt en toppen champagne för det priset.
Kul.
Och sen så kan man gilla lite mer mjukare, lite bärigare champagner.
Det är väldigt gott. Alltså i längden kanske jag tycker ännu mer om den sorten, även om jag gillar alla sorter.
Och det är en härlig stil. Och då vill man ju ha Pinot Noir som dominant druva. Och det är en röd druva som får i princip ingen skalkontakt, och därför blir den vit. Eller laxrosa brukar Blanc de Noir vara. Och där finns då en André Chloé Grand Reserve, och den har ju funnits med i evigheter. Alla de här finns på i princip alla systembolag. Jag tycker det är trevligare att tipsa på det sättet. Och den ligger på 299 kronor bara, och det måste man ju se som ett fynd om man gillar den här stilen. Det är absolut inte världens bästa champagne, men för 299 så rinner den ner.
Otroligt.
Och glädje piruetter i halsen. Och en sista tips här, det är då om man vill gilla komplexa, mognare champagner.
Det är ju himmelskt.
Ja, och det här är ju bra matchampanjer, det funkar ju till allt. Det går ju att dricka genomgående. Och där har jag en absolut favorit, Louis Röderer Bry Premier. Men då hoppar vi upp på 469. Men den här smakar som en årgångschampanj fastän den inte är det. Och är en av mina absoluta favoritchampanjer i den här prisklassen. Har du några favoriter?
Jag har faktiskt ingen sådär självklart jag kan rekommendera. Jag tycker om champagne, men jag är inte riktigt nog kunnig för att kunna ge råd till andra vilka de ska välja egentligen. Däremot kan jag avslöja att jag har ju den här stora jul- och vinterölsprovningen jag har kämpat mig igenom här några veckor på min YouTube, som växte ut och blev alldeles för stor. Det blev nästan 100 sorter. Och framförallt blev det inte en timme, det blev liksom 9 delar plus 3 delar final på så här 25 minuter varje. Så det är inte många som orkar ta sig igenom alla delar.
det har vi vaknat operan igen.
De är egentligen roligast på slutet. Det är lite synd, för det är de flesta har ju sett del 1. Medan jag skulle hellre gå på de sista av andra inspelningsdagen när jag börjar komma lite varm i kläderna och spottar mindre och sväljer mer. Och framförallt finalen sen. Men jag tänkte i alla fall berätta så att även här vilka det är då som har vunnit. För du talade om att du väljer champagne som alla kan köpa. Medan här handlar det om att kora de bästa julölen. Oavsett om flera redan har tagit slut på systemet. Så ingen jäkel kan köpa dem i år. Men det är ändå hyllningen till bryggerierna. Det ska ju gå ut diplom till dem och sådär. Men det är sådana som går att köpa också. Och den enklaste kategorin där, det var kategorin köp en back. Alltså lite mer prisvärd julöl. Och där gick bronset till Mysingen Midvinterbryggd från Nynäshamns ångbryggeri, silver till Sleepy Bulldog från Gotlands bryggeri, och guld till klassiken. Sleepy Bulldog är en klassiker sedan en 15 år, men sen guldet går till en ännu äldre klassiker, nämligen Carnegie Porter från Carlsberg.
Jaha, den har du en förkärlek för.
Ja, den är fantastisk. Alltså, den är otroligt prisvärd, för det här var alltså prisvärda kategorin då. Ja. Och till det priset få den ölen tycker jag faktiskt är fantastiskt. Sen kommer vi till bästa öl till julmaten, och där vann Chimay Blå tillsammans med Nice Chef. Båda är väl från... nej, de är inte... Nej, just det. Chimay Blå är från Pérez Trappist. Det är ju en trappistöl, och Nice Chef kommer från numera ägsten av Duvel, som är också en känd öl, och de har delat guld, medan silver blir Lusselelle. Det är lite fusk, för att det är som bordsöl. Det är en fantastisk suröl med saffransmak, som är något av det bästa som finns, men den funkar verkligen inte till all julmat, det ska väl sägas. Den funkar till en hel del julmat, men den, man får lite grann se, men den är ju väldigt bra att dricka bara som den är också. Och brons faktiskt, eller Hibernation Ale, som är en kryddad amerikansk öl som känns som bäst i sin genre i år. Och i år har det varit otroligt inne med kryddade, nästan ja, drygt hälften av alla julöl har varit någon form av kryddning och smaksättning av olika slag. Och det här tycker jag är den som har lyckats bäst av det. Den finaste kategorin skulle jag säga är bästa öl under granen, och där vann brons av Valsviken Vinterporter, Nynäshamns ångbryggeri. Och den släpps först om några dagar tror jag på systemet, eller om någon vecka eller något, så ja, den har man fortfarande chans att få. Silver gick till Petterssons Porter av Pang Pang Brewery, som är, kostar nästan 100 kronor för en pytteliten burk, som är jätteful, men det är en härlig öl. Vad jag inte visste när jag valde den, när den fick silver, var att den egentligen är till för att kännas som en dag i Christer Petterssons liv. Det hade jag verkligen ingen aning om. Och guldet gick faktiskt till Saffron Imperial Stout, och den är tyvärr slut. Den finns bara kvar på något enstaka system i Västsverige. Det är alltså en mörk Imperial Stout som är saffranssmak. Den smakar nästan som julens motsvarighet till ägglikör. Sen hade vi också lite specialpriser för Snyggas flaska, några hedersomnämnanden och liknande. Och det kan man kolla antingen genom att se alla de där 10 timmarna eller vad det blir på min YouTube eller gå in på min blogg på edvardblom.se, och där är hela listan listad också. Så ni behöver inte, ni kommer inte se de här i beskrivningen av podden, utan då får ni istället gå in på bloggen.
Om ni tycker att Edvard låter vän här nu när han pratar om julöl, så är nästa klipp en diametral motsats när vi kommer in på Västerbottenost.
Oj, den berömda. Jag har aldrig hört den själv. Jag har bara hört folk berätta om den.
Då får du höra den nu.
Och när vi då säger Västerbotten för att vi älskar denna produkt, då ringer de ner för att de har anställt 10 dårar på marknadsavdelningen och säger: ni ska inte köpa vår produkt, ni ska inte äta den, vi vill gå i konkurs, det enda vi vill att ni ska lida, för det enda viktiga är att det ska heta exakt det vi har bestämt i lagen att det ska heta, och vi ska slå er och sparka er och förstöra hela era liv om ni inte säger Västerbottens ost. Och hur romantiskt är det då att äta denna ost som man älskar och kallar Västerbotten? Jag var tvungen att skriva, jag har extra lagt in min senaste bok, kom för en månad sedan. Jag skriver extra Västerbottenost som ett ord, bara för att jävlas med dem där. Alltså antingen måste jag sluta äta, eller också måste jag liksom ha en kampanj och försöka säga det fel så många gånger som möjligt. För ni har inte rätt att göra det här med mitt liv. Ni har inte rätt att gå in i mitt liv på det här viset och styra mitt språk och liksom att min tunga ska ha trådar som är någon marinettdockor som bara sliter den hit och dit. Och jag ska få till det Västerbottensost. Det är inget roligt. Så, nej, jag förstår att du tycker om din hustru. Och hon kan ha haft ett jobb som inte var så moraliskt och inte var så bra. Men hon har lämnat det. Ta henne till KBT, det kan funka. Och försök vänja bort det här. Få bort det här att hon liksom måste stänga av tvn och skrika. Hon jobbar inte ens med det längre. Kan inte bara tycka om osten och låta oss få kalla den vad vi vill? Välkommen. Det var ett kort svar, men det
svar. Välkommen till Edvard Bloms smörgåsbord. Podden är tillbaka. Skål!
Skål! Oj, 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 oj.
Och där var ju en stackars lyssnare som hade skrivit in. Hans flickvän hade jobbat på Västerbottenost och meddelat vi uttalade det fel.
En av alla de här som då jobbar med och klagar på att folk uttalar då ostnamnet fel. Jag hoppas om ni hör det här, jag antar att ni inte lyssnar längre, jag antar att ni tog illa upp. Jag är ledsen om det blev lite hårt riktat just mot er personligen med uppmaningar att gå till terapeuter och sådär. Det var inte meningen, det var ett gammalt hat, och det hade egentligen kunnat drabbla tetrapack lika mycket när de skäller ut den för att man använder tetrapack som ett ord, fast de inte vill, liksom de vill ha att det ska vara deras varumärke bara. Man får inte säga att filen stod i en tetrapack med mjölk eller liknande, för då blir de också hispiga. För då, alltså det är ju inte förbjudet att göra det. Det finns med ordböcker som tar upp tetrapack som ett substantiv som betecknar pappförpackning om mjölk. Så man får prata på det viset. Men vissa marknadsförings, alltså vissa då marknadsavdelningar på marknadstalibanerna, så jag vet, en kompis, en kollega på, eller samarbetspartner på ICA brukade kalla dem. Man var alltid tvungen att skicka allt genom de här varumärkestalibanerna innan någonting kunde godkänna. Ja. men alltså de är ju så övernitiska, så de får ju folk att hata folk som älskar deras varumärke och deras produkter börjar hata deras varumärken och deras produkter. Och de behandlar alla lika. Och det här är alltså väldigt vanligt förekommande att det de får göra internt. Det enda som händer där är att folk kommer tycka de är jävligt jobbiga kollegor och hoppas de inte möter dem på företagsfesten, på julfesten typ. Men det man får göra internt, det kan man inte behandla människor som man inte har någon makt över. De har ingen rätt att styra. Jag menar, om folk kallar mig Edvard Blom, som 90% kallar istället för Edvard Blom, inte fan håller jag på och bråkar om det så länge de tycker om mig. Jag kallats varannan, har sagt Edvard sedan jag var liten, för att jag själv säger Edvard liksom. När jag kommer till Tyskland så säger de Herr Blom, och jag presenterar mig till och med som Herr Blom, för det är enklare, då vet de hur det ska stavas. Jag är Blom på tyska, Melchior blir Melchior Blom på tyska. Och min
Edvard Blom. Blom.
Edvard Blom. Ja, men liksom hur, det får väl vara nog med liksom det grandiosa självsynen både för människor och bolag och varumärken, kan jag tycka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men här åker du på en liten rättelse från Gunillan. Och det är just att december inte är en julmånad, utan att julen börjar i och med att själva julen är 23, 24.
Ja,
och 24. Det är ju då traditionellt sett en benämning på december är just julmånad.
Ja, det där är lite intressant. Att det visste jag faktiskt inte om. Alltså, fram till 1800-talet så använde bönderna ofta de gamla beteckningarna. Fast vi hade fått julianska kalendern så använde svenska allmogen fortfarande de gamla namnen på månaderna. Det var skördemånad och vårmånad och vintermånad och julmånad. Och då var alltså den 12:e månaden hette inte december utan hette julmånad i det här. Så det är ett gammalt ord som har betecknat december, även om man var helt på det klara med att julfriden först började den 21 på tomasdagen och själva julfirandet först började den 24 på kvällen. Under den tiden sedan med 24 på morgonen redan. Men trots det så kallade man hela julmånaden, för det slutade med julen och därför fick det namn åt hela. När man idag talar om julmånaden, då tror jag många fått för sig att advent är jul, att julen börjar redan 1 december när man får adventskalendern och då sätter man upp en gran och några tomtar och börjar sjunga Räven raskar över isen, och att man liksom har förväxlat advent och jul och inte vet att julen fortsätter. Vi har ju han Reinfeldt som junior som jag debatterat med i tv några gånger om det här med julen. Han är ju en artig och trevlig person och han älskar julen lika mycket som jag, men han talar ju om julkvartalet och då menar han inte liksom december, januari, februari som skulle vara naturliga, för det hela julen pågår ju liksom långt in i januari. Det är ju längre tid i januari det är julen i december, och sen pågår den ju så smått ända till kyndelsmäss, så vi har nästan ett julkvartal om man räknar från 24 december och till kyndelsmässodagen då, som i alla fall är 2 februari, eller när det ligger det, så blir det i alla fall 2,5 månader. Men när folk säger, när han säger julkvartalet menar han oktober, november, december. Då blir det totalt kaos, för då missar vi ju 5-6 andra viktiga högtider som börjar räknas in i julen istället. Jättegalet. Och jag tror att en del när de säger julmånaden handlar det därför om att de inte att de har koll på gamla bondesveriges benämning, utan att de faktiskt har rört ihop vad som är jul och vad som är advent. Men sen får jag inte bli för hård på den här punkten, för jag skrev på Twitter bara någon liten inlägg häromdagen om att få första advent, att det är nu man sätter upp adventskalendrar och adventsljusstjärnor och adventsljusstakar och ljus i träden ute. Det är inte nu man sätter upp tomtar och krubbor och julgranar. Och det var ju alla eniga om när jag var barn fortfarande, så följde alla den regeln självklart. Men nu är det massa ungdomar som liksom blir jättearga. Jag bestämmer lyckligtvis själv vad jag gör i mitt eget hus. Och det är väl upp till var och en. Och man blir lycklig på det man själv gör. Det är en sån här hyperindividualism som vi har tagit in. De kallade det atomism.
Ja. Ungefär som att man vill uttala Västerbotten så som man vill.
Ja, det tycker jag är skillnad. Det blir ingen folkfest om alla gör olika. Men det är väl också tråkigt. Snart gör inte alla olika. Snart kommer det bara vara en liten grupp av vi stofiler och kristna som fortsätter vänta med jul till 24. Så då blir det i sig, det blir väl mainstream nu att man firar jul en månad eller två månader eller tre månader tidigare. Men det blir lite tråkigt. Jag kan känna vemod, för jag kan inte göra det. Jag som kristen kommer ju fortsätta hålla, och jag som traditionalist kommer ju inte kunna liksom bara ändra om. Och då firar jag plötsligt jul en helt annan tid än när andra gör. Och då är det inte samma härliga känsla. För det som gör julen roligare än andra högtider, roligare än bara någonting man hittat på själv, det är ju att alla gör likadant. Att ett helt folk gör likadant. Och att man gjorde likadant när man var liten, och att förfäder i århundraden har gjort ganska snarlikt. Det är liksom de tre sakerna.
Där skulle vi kunna lägga med i Edvard Bloms smörgåsbordsbingon.
Ja, det skulle vi kunna göra.
Ja, Edvard är upprörd över att djuren firas för tidigt.
Absolut, det kan vi få med bingon.
Då får man bingo rätt fort.
Hade inte någon skickat in lite nya förslag?
Jo, men det blir tyvärr inte i det här avsnittet.
Ah, för jag har inte fått höra dem. Vi väntade på att jag skulle ge reaktion i sändning. Så men då får jag vänta en vecka till och på...
Det kommer. Men här kommer däremot ett favoritklipp faktiskt. Det här kanske är ett av mina topp tre favoritklipp från podden någonsin. Och det är från episod 79 när vi lyssnar på det.
I det här avsnittet så kommer vi prata om Sveriges främsta byggnadsverk genom tiderna, Göta kanal.
Åh nej, jäklar, det har jag glömt bort.
Har du gjort det?
Fan, det var ju det som var temat idag. Och nej, jag har inte läst in mig alls.
Ja, men det är ingen fara, vi löser det här.
Okej, vi kör Göta kanalen då. Vi hade tänkt att det skulle vara så här jättepåläst, riktigt så här tema, mycket historia och sånt. Men det hade jag glömt bort, det är lite kaotiskt. Jag gör ju inget annat jobb liksom, när man sitter här i isolationen. Men ja, vi kör Göta kanal. Jag har i alla fall åsikter. Jag har alltid åsikter, det är väldigt bra.
Jag måste säga att jag är förvånad hur väl vi fick ihop avsnitten.
Ja, men det här som visar att vi är ju inte historiepodden.
Nej.
Vi talar mycket historia. Historia är ett viktigt, näst efter mat och dryck är väl historia och kulturhistoria det som är det största temat. Men, och kultur i allmänhet. Men vi är ju inte historiepodden, vi är inte snedtänkt, vi är inte kulturpodden. Du har ofta ett litet manus, jag har ofta läst på om något tema, men inte alls varje gång. Och det är ju lite sådär spontant. Det här är ju någonting vi gör för det är roligt, inte för att vi drar in pengar på det. Och man får lite grann anpassa det efter vad man hinner med vid sidan om liksom mer, vad ska man säga, seriösa uppdrag där man faktiskt är skyldig någon kund att utföra saker till en viss tid. Ja. Och det här blir lite grann som en hobbygrej. Och jag är ju ingen perfektionist heller. När jag får betalt för något eller när jag lovat någon något, även om det är obetalt för en förening eller så, men när jag har gått in verkligen med ett stort löfte, det här måste ske, jag är ordförande nu i den här föreningen och så, då är jag otroligt plikttrogen. Men podden har jag hela tiden tyckt att det får liksom lite grann bli vad det vill.
Ja.
Och någon gång, oftast håller vi oss ändå rätt korrekta. Vi får göra små rättelser ibland, för jag råkar ta någonting ur huvudet som inte blir helt korrekt i minnet. Men det är också det som är lite skärmen, tycker jag, att det inte alltid är... Det hade kanske blivit jättepretentiöst om vi haft det här stora programmet om Göta kanal där vi bara hållit på en timme och pratat jättepåläst ur olika källor och vetat allting precis som det var. Det hade inte riktigt varit liksom Edvard Bloms smörgåsbord.
Nej, det är det inte. Och våra manus handlar ju oftast mer om stolpar än att det är några längre skrifter som är klara. Utan
det stolpar skapa... i bästa fall.
Ja, det är väl skapandet i mötet. Eller mötet mellan oss är skapandet av podden.
90% är ofta sånt som inte har en aning att vi ska prata om det för. Ja, det vet ni, för vi har ju börjat med det här. Det var ju Acast som gärna ville att vi skulle börja varje avsnitt med att säga vad vi skulle prata om. Så det har vi väl gjort sen en 15, 20, 30 avsnitt någonting. Du börjar att berätta om att jag ska prata om Olympiatornet i Berlin eller någonting. Och det blir ju aldrig det vi pratar om. Och däremot blir det väldigt mycket annat.
Men det där Olympiatornet, kom ju på, det hade ju redan berättat i ett tidigare avsnitt.
Nej, det är sant!
Ja.
Var det för länge sedan, eller?
Ja!
Det var därför du hela tiden drev med mig och inte lät dig vara med. För du visste att du hade redan hört anekdoten, eller hade du bara glömt bort det?
Ja, jag och Henrik ljudtekniker konstaterade efteråt, den här har ju vi ju hört. Ja. Men från Olympiatornet i Berlin till saffran. Mm. Nu är det ju dags verkligen. Det här är lite sent. Det här skulle vi ha tipsat om för ett halvår sedan. Mm. För att många av de bättre bagerierna, konditorierna, de tar ju redan och tar sin saffran och mortlar med socker och häller på rom flera månader innan de ska baka med den. Men man behöver inte misströsta, utan det går ju att göra dagen innan eller några timmar innan.
Mm.
Och det här med saffran, vi ser ju bara saffran som en enda produkt.
Mm.
Och oftast är den ju mald. Men det finns ju mängder med kvalitetsklasser inom saffran. Det är tre stycken huvudländer, eller tre regioner. Det är ju Iran, Spanien och Kashmir. Som är de stora producenterna. Och långtrådig kashmir-saffran anses vara den absolut främsta.
Mm.
Och den där ska man ju behandla med vördnad. Det är ju enormt komplicerad produkt att få fram. Eller inte komplicerad, men däremot väldigt arbetsintensiv.
Aha. Och det är ju små pistonger. Krokusar, eller vad det heter.
Saffranskrokusar.
Man går och plockar det. Iransk och persisk saffran har jag fått av min goda vän Sinat.
Ja.
Ståuppkomikern Sinat Prisadeh. Och den har varit väldigt bra. Det har jag fått några gånger av henne som varit väldigt, väldigt trivsam.
Men det är den här långtrådiga.
Ja, spansk är väl det vi oftast äter i Sverige, antar jag.
Spansk och iransk är väldigt stora producenter. Och det är ju, men det är ju giftigt saffran.
Ja, stora mängder.
Ja, 20 gram så dör man.
Oj, är det så mycket? Hur mycket är det på? Men det är bara 0,5 gram i en påse. Alltså det ska ju mycket till att dra.
Ett halvt eller ett gram. Ett halvt tror jag det är en påse.
Jag blandade någon sprit på saffran när jag var ung. När jag var sådär 18 och bodde i Trier. Då vet jag gjorde någon sån här väldigt stark. Så här, med två, jag tror det var åtminstone 1 gram i en 33 centiliters brännvin. Det blev ju alldeles för koncentrerat. Men då kändes det nästan som man blev lite saffransförgiftad när man drog i sig. Alltså.
Ja, men jag tycker det är svårt med saffran, för att i rätt dos så är det ju gudomligt.
Ja.
Men får man en fisksoppa med för mycket saffran, då växer det i munnen.
Många har ju svårt. Jag vet Lisa Förre Vinblad som är en spindel i Matsverige och en
supertaster.
God vän. Och hon är supersmakare precis. Och hon brukar säga att hon är precis på gränsen till att vara supersmakare för bäsk. Det är någon sån här millimeter kvar för att hon ska räknas som supersmakare, men så mycket supersmakare innan man officiellt blir. Så hon är en riktig supersmakare på bäsk, har svårt att äta bäska saker överhuvudtaget. Men hon har svårt för saffran utom i små mängder på rätt sätt. Men så fort jag är väldigt förtjust i saffran. Det är inte konstigt att två saffransöl kommer med bland mina medaljer här. Och jag tycker att det ofta är för lite saffran i lussebullarna på moderna recept, och har gärna alltså snarare 3 paket i en stor sats snarare än 2 eller 1.
I lussebullar är det svårt att ha för mycket saffran.
Ja, glass kan vara gott med ganska mycket också. Men jag håller med när det är mer i pälja eller fisksoppa. Eller så här. Fisksoppa vill man ju ha många smaker. Man vill ju känna fisken framför allt.
Ja.
Man vill också känna kanske lite vitlök. Ibland har man ju lite chilitoner i, lite örter. Det är vikt vin. Så saffranen ska ju bara vara en liten förstärkning där. Som från början kanske nästan har varit för färgens skull. Och sen har man tagit lite mer. Men det håller jag helt med om. Lite saffran, så här, Joel, en liten klick som man rör ut i en soppa. Kan liksom, men det ska inte dominera. Det ska det inte.
På tal om chili så har jag hittat en ny chili-favorit. Kanske människor känner till och undrar varför jag inte hittat den förrän nu. Men det är Aleppo-peppar. Som är en lite söt och rökig chili som är helt, och lite oljig är den också. Okay. Och den här är helt gudomlig på ägg i alla former. Jag åt en avokadosmörgås med pocherat ägg med Aleppo-peppar på.
Det måste jag testa.
Fullständigt förälskad i den här peppan.
Alltså jag gillar ju verkligen de här lite större chilifrukterna som är lite sötare och lite fermenterade och inte så starka men fermenterade och söta. Och för de kan man göra mycket mer med och få mycket mer chilismak. En väldigt stark chili har man ju så liten mängd i att det egentligen bara är styrkan man får. Ja. Man får bara det här noscapinet eller escapinet, vad heter det?
Kapsinet är väl
det? Kapsinet heter det. Man får bara kapsinet och man får inte alla de andra smakämnena, för det finns ju... Man kan inte ha i nog mycket för att känna smaken, utan man får bara styrkan.
Kommer lite oljiga flingor gör den.
Men
vi har en annan händelse som sker regelbundet i podden.
Får jag bara avbryta dig? Apropå förra rekommendationen, det är ju, alla är ju inte så förberedda. Så det är ju en del som har undrat vem den här Tony var. För du talade om att man skulle köpa en portvin som heter Tony. Men det är ju alltså Tony, T-A-W-N-Y. Så man ska inte söka på T-O-N-Y på Systembolaget, utan T-A-W-N-Y. Det är väl ett efternamn, Tony, antar jag. Men det uttalas, jag vet inte om det är exakt likadant eller bara väldigt snarlikt.
Tony.
Lite olika uttalas det. Som vi babblar på så är det lätt att höra fel.
Men jag tror att Gunilla har lagt en länk till en av mina absoluta favorittonys i förra poddavsnittet som man kan gå in. Och det får man passa på att beställa fort som tusan om man ska hinna få det till jul.
Ja, det måste vi. Jag har faktiskt inte själv fått iväg min beställning. Jag har ju väldigt mycket julöl kvar efter vår provning. Men vi har helt klart att vi borde köpa just lite starkviner som är så mysigt att sitta framför brasan och smutta på.
Och det behövs i år.
Ja, det är typiskt starkvinsår. Det är ju tråkigt det där. Alice förlorens portvin.
Sydafrikanska.
Ja,
som är allt är förlorat. Alice förloren, vingården brann ner och så döpte de den till det.
Precis, det tyska. Och det är ett otroligt prisvärt och bra portvin. Och det har tyvärr ramlat bort från hyllorna där det fanns förut. Det är ju tyvärr så att starkvinerna har lite svårt att försvara sin plats. De har väldigt lite hyllutrymme för starkviner. De krymper det för att få in mer, som de tycker, då, mer tidsmässiga viner. Men jag tror alltså, det känns som om starkvinerna har kvar sin tid att bli riktigt hippa. Det har väl varit lite perioder när sherry har varit lite inne och sådär. Men det är, sen 20-talet har det inte varit så jättestort. Men typ till jul, jag menar, det finns ingenting mer underbart när man ser så här gamla engelska Dickens och liknande. Det är ju det som de förknippar med jul. Det är ju verkligen starkviner. Det är det man dricker till jul. Näst efter julöl och julsnaps med våra egen traditioner, så är det ju starkviner som är en jultradition. Medan vanliga viner inte egentligen har en tradition till jul.
Beställ starkviner så det visslar om det till jul.
Ja, så vi får in alla på hyllorna. Mer av både madeiror och portviner och sherry. Alla möjliga. Det finns ju väldigt mycket annat starkvin också som man inte ens vet namnet alltid på. Eller som man glömmer bort i alla fall mellan varven och som knappt kommer in alls.
Ja. Vi hoppar direkt till någonting som händer ofta i podden och som jag tror inte lyssnarna förstår hur många klipp det finns som är bortklippta med just det vi kommer höra här.
Nu är båda mina barn, eller två av de tre, inne här och det tredje skriker. Det är lite jobbigt, nackdelen med att jobba hemma. Vill ni tala med roliga gubbar? Inte pappa själv en rolig gubbe? Måste ni tala med Mats och Henrik för att det är så roligt? De är inte på bild. Det är Göta kanal på bilden som pappa försöker brålinläsa nu eftersom jag glömt att läsa på. Där inne sitter mikrofonen.
Alla åker här.
Och där inne är den platta datorn. Där ligger Henrik och Mats, och de är väldigt platta. Annars skulle de inte få plats där inne, men pappas mage skulle inte alls gå.
Du här, och den åker då. Och i slangen här. Och den kommer alla där och åker datorn.
Ja.
Och de slår att de åker hit. Och din ord åker dit.
Vi önskar alla nytillkomna lyssnare välkomna till Barn förklarar. Och idag är det Melchior, snart 5 år, som förklarar hur ljud kommer in i en mikrofon och åker in i en dator.
Ja!
Ah, vad gulligt, oerhört gulligt. Och ändå var det en lyssnare som blev jättesur. Håll din jäkla unge borta från inspelningen så blir det bättre. Då ska vi säga att varje inspelning avbryts ju av, sen vi slutade vara i studio, av att mina barn kommer in och avbryter. Det har de gjort idag också, men det blir inte alltid lika charmigt och gulligt, för ofta har jag lite dåligt humör och ropar snarare att Gunilla måste dra ut dem. Och det tar vi ju inte med, utan det är ju någonting som det här fick vara ett exempel på hur det kan bli när det för en gång skulle inte vara att ni omretade pappa, utan var riktigt söta.
Men ja, du var väldigt tålmodig där.
De är ofta söta, men det är jag som inte alltid söt snarare. De är väl alltid söta från början.
På tal om söta, så vilka är sötare än våra Patreon-sponsorer?
Nej, det är ingen. Våra Patreon-sponsorer är otroligt söta. Vi är oerhört glada att ni finns. Gå gärna in och sponsra. Och det är lite konstigt, för går man in där, då kan man tro att man sponsrar varje avsnitt. För det står att man ska, hur mycket man vill betala per avsnitt. Men du drar inte på varje avsnitt, va?
Nej, vi lägger upp en gång i månaden dras
beloppet. Ja, så fast det står att beloppet dras varje gång, så dras det bara en gång i månaden.
Ja, det kändes så girigt att dra varje avsnitt.
Ja, men det betyder att om ni vill lägga den summan till varje avsnitt, så får ni alltså fyrdubbla av summan i sånt fall, så blir det. Nej, vi tycker väl det passar rätt bra att ett avsnitt i månaden liksom är bekostat helt av Patreon.
Ja, och jag har några nya namn att läsa upp här på
nytillkomna. Nej, men vad roligt.
Ja, och det är Johan Svärnling, Lina Olsson Björk, Anders Jansson, Oliver Wismayer, André Johansson, Johan Ros, Max Liljehök och Andreas Hedvåg.
Hurra!
Hurra!
Stort tack!
Ja, ett enormt stort tack till er som gör det här möjligt i dessa tider.
Ja, men det är jättesnällt verkligen. Ja. Och alla ni som lyssnar, ni är i alla fall ganska många. Ni får jättegärna gå in och stödja oss, och har ni inte råd med det och vill stödja oss på annat sätt, då kan ni istället försöka värva fler lyssnare, för det betyder också mycket. Då blir våra reklamintäkter lite högre istället. Om alla lyckades värva en lyssnare, skulle vi fördubbla lyssnarskaran.
Jag tänkte att vi skulle ta och att du skulle få svara på en lyssnafråga. Jag vet inte om du har förberett det här, men vi ska svara på en lyssnafråga 2 gånger. För att det här är den första frågan vi fick till podden för 3 år sedan.
Aha, roligt. Ja.
Hej Edvard, min käraste, jag tycker mycket om att ha middagsbjudningar av alla dess slag. Vi brukar alltid duka upp med virkade mellanlägg mellan tallrikarna, för det bidrar så mycket till det lilla extra och gästerna blir glada. Vi är dock inte helt säkra på vad man lägger mellan läggen när man dukar ut första tallriken. Nu brukar det läggas åt sidan bredvid glasen. Men är det bättre att ta bort dem tillsammans med tallrikarna, eller kanske samla ihop dem till ena bordsändan? Detta är verkligen inget stort problem, men det vore intressant att veta vad som är mest korrekt när man inte har serveringspersonal. Alltså. Och det är från Ida Berg i Fålhagen, Uppsala. Och är det inte en underbar första fråga till podden?
Det är helt underbart. Det är verkligen... Det är fantastiskt, för jag har ju själv skrivit en hel del om mellanlägg i mina kokböcker och sådär. Det är något som, eller framförallt, det var i min första kokbok, så hade en god vän skrivit en liten ruta om vad som var typiskt för mig och mina bjudningar. Och där stod det just liksom att Edvard skulle aldrig någonsin servera en middag utan att det fanns mellanlägg mellan tallrikarna, så de inte klankar mot varandra. Det här är en viktig fråga, och hemligheten är naturligtvis att man bör samla in dem, för annars blir de ju smutsiga. Om man låter dem ligga på bordet, så kommer ni sen ha dem med lite såsfläckar och lite chokladglass och lite små rövinstänk. Och då, det är inte trevligt att lägga dem mellan 2 tallrikar. Ett mellanlägg måste ju vara 100% rent, för det ligger ju där folk sen ska äta. Så det minsta lilla fläck, så tycker folk inte det är så trevligt. Utan antingen får folk lägga det på bordet och då tvättar man dem. Eller också så ska man samla in dem och då gärna med en liten bomullsvante på sig, eftersom det ska ligga på folks tallrikar. Så kan man direkt, man tar in av förrätten och sen går man med en bomullsvante eller en tång, kanske ännu elegantare, och samlar in dem och lägger dem i en liten mellanlådsask, eller hur man brukar förvara sina mellanlägg. Om man inte är så fin i kanten, utan det är en mer enkel sådär middag bland folk som inte är så känsliga, då kan man också, jag menar, jag har varit med någon gång att alla bara, var och en kastar sitt eget mellanlägg ner i en champagnehink som sen bärs ut. Då är ju nackdelen att andra har hållit i dem, men om det sen dröjer några månader till nästa gång man använder dem så finns det väl i och för sig inga virus eller bakterier kvar. Men man vill ju åtminstone, det vare sig, alltså även om man skulle vilja tvätta dem igen, så jag menar såsfläckar och sånt där kan vara lite svårt att få bort, och man brukar ju stärka mellanläggen ibland också. Så jag tycker helt klart, de gör ingen nytta på bordet. Allt som inte fyller en funktion på bordet ska ju egentligen plockas bort.
Mm. Inklusive gästerna.
Tidigare, nej, men vinglas från tidigare måltidrätter, bestick och tallrikar från tidigare rätter. Man tar bort smöret, och jag menar, när efterrätten kommer ska inte brödkuverten stå kvar, utan sen har man ju inte tjänstefolk, och då finns det ju en gräns hur mycket man orkar gå och plocka om man samtidigt ska sitta med och dricka och skåla och konversera. Det där är ju alltid svårt idag när man både ska vara den som är kock, den som är servering och den som är den glada värden mitt i allting.
Ja, det har vi ju pratat en del om i tidigare poddavsnitt. Mm. Men årets julklapp är ju då enligt något handelsinstitut Triangia köket, men ja. Skulle du vilja säga att det är det virkade mellanlägget?
Ja, alltså jag borde kanske börja utlysa ett alternativt årets julklapp varje år, och då skulle jag absolut kunna vara den första. Skulle man kanske få varna lite i tid så att affärerna kan ta in stora mängder av mellanlägg. För jag tror inte det finns allt för många ställen man kan köpa mellanlägg på ens idag.
Men jag tänker på det här med årets julklapp. Vill du kanske slå ett litet slag för dina produkter?
Ja, men väldigt gärna. Jag tänker på det, vad vänligt.
Ja, det är 100 avsnittet som man bjuder till.
Det var vänligt. Jo, men alltså jag sitter ju här hemma och försöker arbeta från förskingringen isolerad. Och då är det ju jättekul om folk uppskattar vad jag har för produkter och som bidrar till familjens försörjning. Och förhoppningsvis bidrar till er stora glädje om ni köper dem. Och då finns det ju ölglasen. De finns på, det är alltså ölglas med citat av mig och små bilder på mig, och de finns det som shotglas i samma serie. De finns framförallt på Servera, på önskabutikerna och på något som heter dukadebordet.com. Dessutom så har Mio återigen tagit in dem. De tar in dem ibland, och nu till julen har de tagit in dem till kampanjpris. Sen finns det vinglas som på det samma stället, dukadebordet.com. Det finns räkmackor på vissa Konsum ICA-butiker. Väldigt få ska jag säga jämfört med alla som finns i hela landet. Men har ni tur så kanske det finns på just er Konsum eller ICA-butik. Om det inte finns där kan ni ju be att de tar in dem. Har de redan smörgåstårtor och räkmackor i en delikatess så är det kanske inte så stor idé. Men har de inte en egen delikatess så är det ju väldigt trevligt att få Edvard Bloms varianter istället. Sedan har vi glögg på Systembolaget som jag inte får säga att ni ska, nej det är absolut inte. Jag kan bara säga att det finns glögg på Systembolaget. Just det. Och har jag glömt någonting? Jag har en bok, den har ju funnits nu i ett år. Edvard Blom, i full blom med Edvard Blom. Men det är möjligt att det har kommit några returer så att det finns enstaka exemplar kvar på Adlibris och Bokus. Det har jag sagt ett halvår att det bara är enstaka, men sen blir det returer från andra. Så att det kan faktiskt komma in några ibland. Men framförallt finns den att tillgå som ljudbok och e-bok. Då kostar det bara så här 70 kronor så kan man få lyssna på mig själv läsande in den. Det är som liksom ett jättelångt avsnitt av podden, men utan att det är någon vettig person som avbryter mig ibland som det är i podden. Och liksom ett jättelångt sommar skulle man kunna säga, fast utan musik. Har jag glömt någon produkt? Det är väl i princip det. Kaffekapslar från minespresso.com kan jag också rekommendera, men inga riktiga julklappar kanske.
Alla vill ha en kaffekapsel.
Och sen finns jag till och med på Memo numera om man vill ha en sån där videohälsning. Folk har velat ha videohälsningar av mig hela tiden, men det har varit tekniskt för jobbigt. Det är så otroligt svårt. Man ska skriva ett manus och så ska man hålla på och sätta att någon ska hålla vad man har barnen om Gunilla filmar. Och väldigt mycket sådär. Sen ska man föra över det till datorn från telefonen.
Det här är den korta versionen av vad man kan.
Ja, men nu finns det något sådär där man bara trycker och så går den iväg på en gång och jag behöver inte tänka på det.
Jag tänkte vi skulle avsluta det här.
Har du någonting du vill nasa? Du har rätt bra PR-tjänster, va, du kan sälja som man kan köpa som julklapp.
Ja, det får man alltid höra av sig om man vill ha hjälp.
Om man har ett livsmedels- eller spritföretag eller kan vara, jag vet inte, alla möjliga företag eller bara livsmedel.
Restaurang eller vin, sprit, drycker, mat, allt.
Och så vill man ha liksom dubbla omsättningar omsättning och vinst och så där, och få lite mer ruljans på allting, då ringer man Mats.
Då ringer man till mig. Men jag tänkte vi skulle avsluta det här jubileumsavsnittet i 100:e
avsnittet. Jag har betalt i kaviar.
det är nästan så det har varit under hösten här. Det har varit tufft för hela branschen. Den här podden handlar ju någonstans om njutning och lite allmänbildning och lite kuriosa. Och jag tänkte vi skulle lyssna på ett klipp här från ganska nytt avsnitt från episod 86.
Jag ska nog inte ge ut en sån bok för att jag tror inte jag riktigt är behovet av att frottera mig i mina njutningar. Jag tror inte det räcker så väl i det här formatet som vi har.
Och skulle du inte kalla den små njutningar utan stora njutningar?
Stora njutningar. Men så är det, jag säger som jag brukar, att världens mest fantastiska saker är gratis och de näst fantastiska kostar enorma mängder pengar.
Ja, det är, men jag får ju verkligen frottera mig njutningar i den här podden, så det kanske är det. Där handlar det ju om Sigge Eklunds bok om njutningar.
Precis.
Så, som blev lite kritiserad i media.
Ja, den blev ju väldigt rosad också kan man säga. Framförallt blev den väldigt recenserad. När jag läste alla de där tänkte jag, kunde inte någon som inte recenserat mig min bok nämna att även Edvard Blom hade ju ett gäng kapitel om det här i sin bok och hade rätt intressanta tankar. Men nej, han fick ju recension i varenda tidning, så han ska inte vara missnöjd. Och jag tycker de var ganska positiva. Sen fanns det de som tyckte att det var... Det man skrattade åt var väl att han skrev en bok om små njutningar. Och så tog han som exempel. Ja, men som man sitter och åker business class och får in sin årgångskonjak. Liksom, ja. Medan man tittar ner. Det var liksom, det kändes väl som det var lite fartblint att kalla det liksom små njutningar. Det är klart att det är små njutningar på sitt sätt. För det är inte så märkvärdigt. Men det är ju dyrt liv ändå. Det är inte någonting som kanske alla har tillgång till. Men du är mer... för dig är det stora njutningar som inte alla har råd med oftast.
De stora penseldragen. Men även de små. Och de små är de viktigaste och att hela tiden upptäcka och finna glädje i de små sakerna.
Alltså den sanna glädjen. Om man inte finner glädjen i en... liten Linnea man hittar i skogen när man promenerar.
Eller ett virkat mellanlägg.
Ja, eller det där rågbrödet med smör på till frukost med nybakat bröd från kvällen innan eller liknande. Då blir ju det andra tomt. Om man bara har de dyra njutningarna utan, och ännu mindre utan ens liksom sin hustrus kramar eller sin bästa väns handslag och den kalla ölen efter liksom gräsklippan. Liksom. Om det bara är dyra, raffinerade njutningar utan att man först har liksom 10 trappsteg och normala njutningar som är mer billiga eller gratis, då blir det ju ett väldigt konstigt liv.
Så blir det lite verkligen.
Grimalkios gästabud över allting.
Men det är slut för idag tyvärr och vi hörs igen nästa vecka, vårt 101:a avsnitt.
Ja, vi tackar för att ni har följt med alla. Vi tackar alla er som lyssnar på alla avsnitten och väldigt många avsnitt som stödjer oss, som gillar oss. Nej, det var inte nu jag skulle läsa en dikt. Jag tänkte att men det var ett annat poddavsnitt vi hade beställt dikt. Ja. Ska det vara utan dikt den här gången alltså?
Ja, det får bli så. Vi har kört över så det visslar om det.
Har ni kört över nu igen? Oj då. Men då måste jag alltså gå ut och då är det städning av villan som gäller istället för att sitta här och dricka champagne.
Så jag skulle gärna dra ut
lite på det ändå. Men okej, jag kan inte dra ut mer. Jag tackar så hemskt mycket för dessa 100 avsnitt och hoppas det blir 100 avsnitt till. Tack Mats, tack Gunilla, tack Henrik som klipper och klistrar och ljudförbättrar. Och finemangar allting och ibland filmar oss också. Och hjälper oss upp för den branta trappan ner från studion när vi druckit provat för många viner i podden. Och tack alla lyssnare. Trevlig helg!
Tack och skål! Hej!
Och glad Lucia!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.